En del frågar, vad jobbar du? Jag brukar säga att jag är handelsresande i teologi. För jag har ju kanske min viktigaste bas då, jag är anställd på Örebro teologiska högskola, men jobbar ju också med den här ALT-utbildningen och på Lunds universitet. Men har också med i ett projekt där vi har nu under en period planerat för att starta upp en gemensam nordisk mastersutbildning i praktisk teologi. Det finns en skola i Norge, Ansgarskolan i Norge, som jag väldigt så här befryndade med i innehållsligt vad de står för, som har rättigheten att ge så här fortsättningsutbildning efter kandidatexamen upp till mastersnivå. Och i Norge så finns friheten att ha, det finns inte den här konfessionella diskussionen på samma sätt i Norge, utan där kan man skapa en riktigt bra praktisk teologisk fördjupningsutbildning där man kan verkligen rikta den mot fortbildning för pastorer, och där man också både läser, studerar, får bra input, men också tillsammans får bearbeta de här pastorala frågorna. Så jag bara säger det, om ni är i det där läget som pastorer att ni gärna skulle hitta sätt att fördjupa och gå vidare i egna studier som pastorer, så prata med mig eller någon annan, eller håll koll på Örebro teologiska högskolas hemsida om det där. Det där kan bli en jättespännande möjlighet. Och jag har, när jag byggt upp, jag har ju varit med och ägnat mycket tid åt att bygga upp det här församlingsbaserade arbetssättet för teologi som vi nu kör både i Örebro och ALT. Och det har egentligen drömmen om att se utbildning inte som den här bilden av att utbildningen bedrivs av en massa experter som talar om för alla studenter vad de ska tycka om saker och ting. Utan jag drömmer om en utbildning där vi verkligen möts från så här, utbildning och församling och tillsammans söker oss framåt på något sätt, vad som är vägarna framåt. Och därför tror jag en sån här fortsättningsutbildning, drömmen med det också är ju att ta vara på den kompetens som ni besitter ute i församlingarna. Att få tid att reflektera, sammanställa, dra lärdom utav det och dela det med oss andra så att vi lär oss att fördjupa varandra i detta. Så är ni intresserad så prata gärna med mig. Men nu ska vi tillbaka till det som är viktigt i livet, kärleken. Och jag slutade, om vi får igång PowerPointen här igen, med att fråga, vad är pärlan som kan motivera oss att byta moraliskt perspektiv? Att inte bara tänka på vad är min, tänka privat, mina rättigheter och skyldigheter som individ, utan börja tänka att jag vill leva sex, familj, hushåll, så att det reflekterar Guds rike i denna världen. Och då brukar jag använda en text som jag tycker är fantastisk, om vi tar nästa slide, från Efesebrevet kapitel 5. Och ni känner ju till det. Och jag hoppar in då i vers 31. Och nu är jag ganska säker på att det är Efesebrevet 5. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett. Det är ett citat ifrån skapelseberättelsen. Detta rymmer en stor hemlighet. Detta rymmer en stor hemlighet. Här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Men dessutom ska var och en av er älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa respekt för sin man. Den stora hemligheten i livet, vad är det? Det är att det finns en Gud som älskar oss. Och vad är den stora hemligheten med äktenskapet, kärleken? Det är att våra liv skulle kunna få reflektera Guds kärlek i världen. Han brukar formulera det så här, om vi tar nästa slide. Kärlekens oerhörda gåva och kallelse är detta. Jag skulle vilja lära mig älska. Och jag brukar utmana, jag brukar ta det här, både säga det till mina studenter och när jag ibland då får förmånen att vara med i vigselsammanhang, så brukar jag påminna folk och utmana folk med detta. Att ni gifter er inte primärt för att ni älskar varandra. Alltså från den Guds rikes perspektiv så är det inte den här romantiska grunden som är äktenskapets grund. Att vi är så förälskade i varandra, att vi älskar varandra. Utan när två kristna människor förenar sina liv, så är ju den primära grunden att vi skulle vilja lära oss att älska tillsammans. Vi skulle vilja lära känna vad det betyder att det finns en Gud som älskar. Att den största pärlan som finns i världen är att det finns en kärleksfull Gud som älskar oss. Och du och jag skulle vilja förena våra liv för att lära oss vad det betyder. Ja, men det tragiska med den romantiska föreställningen, det är ju att man har liksom sin höjdpunkt i början, va? När förälskelsen är som starkast och intensivast. Och sen är det nästan bara som att det klingar av resten av livet, va? Fruktansvärt antikristen föreställning av kärlek. Kärlek är livets största kallelse. Jag skulle vilja lära mig vad kärlek är. Skulle jag få göra det tillsammans med dig? Och inte bara då detta liksom att vi två ska lära oss att älska, utan också detta. Tänk om ditt och mitt liv tillsammans skulle kunna få bli en plats i denna värld som delar Guds kärlek till andra människor. Ytterst sett så gifter vi oss inte för oss själva, va? Utan vi gifter oss, förenar våra liv därför att vi längtar efter att vår gemenskap skulle kunna få bli en plats i denna världen som uppenbarar Guds kärlek för människor. Vad betyder det? Jag får se om du trycker ner. Jag har en bild på det där, va? Det där är ju mycket, för mig är det ju det, mycket vackrare bild på kärlek än det här romantiska paret. Och ännu mer om man jämför med den här jeansreklamen. Vad är kärlek för någonting, va? Jag vet inte alls, det där jag bara tagit på nätet, vet inte vem de är. Men det kan ju vara världens stridig partner, vad vet jag. Men visst är det en fantastisk bild på kärlek, alltså den här bilden av ett liv som växer in i evigheten. Inte en bild på en förälskelse som klingar av, utan på en vandring in emot den gudomliga evighet som är kärlek. Där man aldrig liksom kan sätta sig ner och säga att nu har jag lärt mig vad kärlek är, nu finns det inget mer att upptäcka. Om vi är 10, 20, 40, 50, 80, 90 eller 100 år, så finns det fortfarande massa saker att upptäcka i denna fantastiska livsutmaning att lära sig att älska. Det betyder ju att spegla Guds kärlek i den här världen. Vad betyder det? Ja, det betyder ju många saker. Jag har lagt tre ord här. Trohet, utgivande, barmhärtighet. Det är klart det ställer ju någonting. Om man säger att jag skulle vilja lära mig att vad kärlek är. Jag skulle vilja lära känna Guds kärlek. Jag skulle vilja att vårt hem och mitt hushåll. Och nu när jag säger familj och hushåll. Och jag menar egentligen kvittade. Det här kan ni lika gärna tillämpa om ni är singel eller gift, om ni bor kommunitet eller själva. Så den här drömmen, längtan och viljan om att mitt hem, mitt liv ska få vara en plats där Guds kärlek uppenbaras i världen. Så ta till er även om ni inte lever i äktenskap. Men detta då, det ställer ju naturligtvis frågan om trohet i en annan situation. För det är klart, tänker jag mitt äktenskap inte primärt utifrån så här, vad som tillfredsställer mig och vad som berikar mitt liv, utan sätter in mitt liv i det här sammanhanget att jag skulle vilja upptäcka din kärlek, Gud. Och jag skulle vilja få förmedla Guds kärlek i denna världen. Så är ju kanske det mest fundamentala i Guds kärlek att vi vet att den aldrig kommer att upphöra. Romarbrevet 8, ni kan det ju. Det finns ingenting som kan skilja mig från Guds kärlek. En barmhärtig kärlek. Ja, men de här förhandlande familjerna, man börjar väga och mäta varandra. Har du gjort lika mycket som jag? Vem har gjort mest? Vad gjorde du så mot mig? Och den familjen är på något sätt förlorad. Den barmhärtiga kärleken. Den kärleken som inte heller bara är innesluten och självupptagen, utan som kommer till det snart också, som hela tiden på ett sätt riktar sig utåt, öppnar sig mot andra. Nu vet vi allihopa att relationer kan krascha. Vi vet alla att livet är sårbart. Vi vet alla om våran brustenhet. Och mitt intresse är liksom inte att strö salt i sår. Vi ska lära oss vara barmhärtiga. Men jag skulle längta så fantastiskt mycket efter bara att vi får smak för pärlan. Vad Guds kärlek är vacker. Och vad fantastiskt mycket rikare det livet är som är riktat mot att få lära känna Guds kärlek än det liv som levs för på något sätt öka sin egen tillfredsställelse och att vara nöjd med sitt eget liv. Jag ska inte fördjupa mig i detta nu, pärlan, men om vi tar, och jag tänker, vi har ju nu en fantastisk möjlighet här, om vi tar sista raderna där, med den här förändringen vi gjort i vigselordning inom EFK. Låt oss verkligen använda den här nya vigselordningen till att kristna äktenskapet. Att när vi välsignar vigslar, så låt oss verkligen betona detta, att vi viger människor till, inte bara till varandra, inte bara till någon romantisk lycka och härligt liv, utan vi viger dem till Gud och Guds gemenskap. Och för att människor ska få överlåta sitt liv till Gud och att Gud ska få använda och bruka deras gemenskaper. Så låt oss ta vara på den här möjligheten. Jag tycker det är fantastiskt viktigt att vi inte... Jag pratade en del på fikat här nu med någon. Att vi inte faller för, som jag tycker ibland vi gör, att vi på något sätt använder vår tids avgudar för att stödja vår egen förkunnelse. Vänta med sex till äktenskapet, så kommer det sexet att bli så mycket bättre. Då lockar vi fortfarande med vår tids avgudar. Och det kan kvitta om det blir så mycket bättre eller inte. För det är inte det som är den viktiga frågan. Om ni har bra eller dåligt sex är ju inte oväsentligt, men det finns saker och ting som är mycket mer väsentligt än det. Och låt oss ge varandra smak på det som är livets centrum, det viktiga i livet. Och låt det få bli liksom orienteringspunkten, va? Varför ska vi prata med människor som bor sambo? Det här är jättesvåra frågor. Och hur ska man göra det? Samtala om det. Ja. Men jag tror vi måste ge varandra mod att inte bara acceptera privatiseringen av livet. Jag tror vi måste uppmuntra varandra att inte acceptera att folk får på sätt dra sig tillbaka i privatiseringen. Utan att vi håller fast vid detta. Om vi lever församling tillsammans, så är våra liv sammanbundna med varandra. Vi hör ihop. Ditt liv angår mitt liv och mitt liv angår ditt liv. Naturligtvis ska vi inte rota i allting, jag vet. John sa det väldigt klokt också igår när han pratade om det här med att vi måste respektera också vårt behov av att dra oss undan och få stänga om oss ibland och vara själva och allt det där. Va? Allt ska man inte rota i. Vi ska inte sitta i tv-sofforna och berätta om vårt sexliv. Och så. Men vi måste stödja varandra. Att inte acceptera den här privatiseringen utav, som skiljer församlingen och som gör att församlingen inte blir en formande gemenskap. Förklart har inte församlingen att göra med vår hem och sexualitet. Då har vi kapat tron på en ganska stor del av livet. Va? Utan låt oss uppmuntra varandra att göra detta på ett klokt sätt. Och sambos stora problem är ju det här ändå, att det på något sätt gör äktenskapet till en privat sak. Va? Det är på något sätt i den här, ja, men det handlar ju om de här två individerna. Och vi behöver uppmuntra varandra att se att nej, det handlar inte bara om er två. Utan det handlar om det rike som vi håller på att forma tillsammans i församlingen. Vi hör ihop. Jag bara stackar pastor, jag bara lämnar er med alla svåra sakerna. Jag skulle nu då i andra bara koppla ihop det här nu med synen på familj och sexualitet med också slå ett slag för den lilla gruppens gemenskap. Nu missade du en bild där innan, tror jag. Jag har en bild som heter Inkarnationens mysterium. Det vi måste på något sätt, jag säger nästan åt, nu säger jag någonting som de flesta av er håller med, så det är ju verkligen att slå in öppna dörrar. Men ändå kan jag känna detta som frikyrka, så måste vi verkligen värna om detta och så vi inte tappar det. Och har vi tappat det så måste vi återerövra det. Att det stora med kristen tro är inte att Gud kom till oss genom att skapa ett stort fantastiskt tempel i Jerusalem. Och när han sände sin enfödde son in i världen så finns det här stora templet färdigt för att ta emot honom. Och dit så klär alla upp sig fina och högtidsklädda och så går man upp till templet för att möta Jesus. Han föddes i ett stall. Herdarna kom direkt från jobbet för att hylla honom. Det stora med Guds inkarnation är ju detta att Guds helighet, pärlan, inte finns bara i våra stora fina gudstjänstlokaler utan att det faktiskt tar kropp i våra vardagsrum. Våra vardagsrum duger för Guds närvaro i denna världen. Våra sängkammare kan fyllas utav Guds helighet. Och jag tar den här bilden igen på mina studenter som sitter där med Birgitta. Dessa tjusiga helgon. Det är verkligen helighet, Guds helighet finns, va? Ska vi bryta då den här sektoriseringen som jag målat upp, så tror jag därför alltså att det är en väldigt avgörande faktor om vi ska skapa formande gemenskap i vår tid, så är att vi måste se till att vi integrerar våra hem och hushåll med församlingslivet. Vi måste bryta på något sätt den starka polarisering mellan hemmet som min privata sektor och församlingen som någon gemensam klubb på fritiden. Nu raljerar jag, men jag tror ni ser vad jag menar. Och därför måste vi hitta någon form, tror jag, där vi verkligen integrerar hemmet och församlingen. Så att vi inte tänker nu, ska jag vara hemma eller ska jag vara i församlingen? Utan vi säger, ska jag vara hemma? Församlingen, ska jag vara hos församlingen här hemma? Eller ska jag gå till församlingsträffen i kyrkan? Att vi börjar tänka på hela livet som det här vi delar med varandra. Och då blir ju den tydligaste sättet i vår tid att försöka erövra detta är ju att, om vi tar nästa bild, är ju att återerövra den där lilla gruppens gemenskap. Och du kan ta bilderna ner till också. Det här är ju verkligen, när jag skriver min moralhistoria, så är ju detta verkligen en utav så oerhört tydligt när man tittar på väckelsehistorien och frikyrkohistorien, rollen som den lilla gruppen har haft. Jag vet inte om ni känner igen de här två jepparna. Den första, han heter Spener. Pietismens fadersgestalt i Tyskland på 1600-talet. Och pietismen då, som är en oerhört viktig impuls för väckelserörelsen, handlade just hela det här namnet, eller öknamn och så vidare man gav dem, de här fromma människorna, handlade ju väldigt mycket om den här kritiken mot att de samlades i smågrupper. De samlades inte bara på gudstjänsten, utan de samlades i smågrupper för att läsa böcker, läsa bibeltexter och samtala tillsammans om det. Och detta var väldigt kontroversiellt i 1600-talets Europa, att man inte bara sitter och lyssnar på vad prästen säger, utan att man möttes till smågruppssamtalet. Va? Den andra figuren är John Wesley. Och John Wesley har ju ett berömt citat, ni vet, den här stora väckelseförkunnaren. Som kör kanske 3-4 väckelsemöten ibland varje dag. För stora skaror människor. Han säger så här, ett berömt citat. Att väcka människor på ett väckelsemöte utan att sätta dem i en liten grupp, det är att mata djävulen med barn. Alltså att bara ha väckelsemöte där människor på något sätt drabbas av Gud och längtan efter Gud. Men de inte hittar hem i en nära gemenskap med några andra. Såg han som nästan bortkastat arbete. Så därför var ju Wesleys kanske viktigaste bidrag var ju detta att organisera klasssystemet. Där han indelade människor i mindre klasser. Där de skulle mötas varje vecka för att gå igenom sitt liv. Ungefär som en modern AA-grupp. Där de skulle gå igenom veckan. Vad har jag mött för frestelse? Vilka frestelser följer jag för? Vilka stod jag emot? Vad är jag osäker på? Om jag skulle vara som har rätt och fel. Och sen samtalar man om de sakerna. Och går man längre tillbaka, nu har jag en bild så där liten. Det blir ju så Amish way, jag vet inte. Det är ju mina internetsökningar är lite begränsade, som ni har upptäckt. Men den bilden ska ju egentligen också syfta tillbaka på hur det där redan finns väldigt tydligt också. Och det pratade John också om igår i den anabaptistiska rörelsen från 1500-talet. Detta, att man ofta slöt sig samman i väldigt tydligt i de här familjegemenskaperna och kommunitetsgemenskaperna. Så det här är en väldigt viktig del, tänker jag, i vår frikyrkliga historia och vår frikyrkliga identitet. Men däremot är det ju inte så här bara att jag tänker så här, bara vi ser till att vi flyttar ett bönemöte i kyrkan till så att det blir en husgrupp hemma så har vi löst detta. Så enkelt tror jag inte det handlar om. Utan jag tror vi behöver ställa den här första grundläggande frågan. Om vi nu flyttar husgruppen eller cellgruppen eller vad ni nu kallar det, basgrupp eller vad ni har för ord, så är grundfrågan, delar vi livet med varandra? Jag har tjatat i massa sammanhang, men jag tar den där storyn igen för er som inte hört den. Vi hade, när vi höll på att utveckla det här skandinaviska nätverket av utbildningar, så hade vi bjöd in Robert Banks, en australiensk teolog. Spännande teolog som har jobbat en del med smågruppstanken också och pratade om just det där, hur cellgrupper, det finns också mycket besvikelse kring cellgrupper för att det lovade mycket men det blev inte så mycket av det. Och då sa han att han ansåg det utifrån en undersökning, tre viktiga faktorer som avgjorde om cellgruppen blev viktig eller inte. Det ena var, hinner ni äta tillsammans? Den andra frågan var, får barnen plats? Och när han ställer frågan om barnen så är det egentligen kanske inte bara detta med barnen utan det är frågan. Får det viktigaste i ditt liv plats i den här lilla gruppen? Bygger den lilla gruppen på att du utesluter det som är viktigt i ditt liv? Eller får det viktiga i livet plats? Och jag vet själv vad bra det är att ha cellgruppssamling när man, under småbarnsperioden ibland. När vi började med att äta tillsammans och barnen var med. Och jag som pappa kunde bli så arg på dessa unga som sitter och grisar och ställer till det och förstör den mysiga stämningen. Men vad det är bra att sen sätta sig ner och be tillsammans. Det är fantastiskt bra. När Roland har stigit ner från den här oerhört heliga fasaden som jag visat er under de här dagarna. Och ni ser hur irriterad och trött och besviken jag också kan bli kring matbordet. Men ja, ni vet det, kan ju vara livets svåra dagar, sitta och äta med småbarn. Men det här bara bilden på, hittar vi ett sätt att leva lilla gruppen där vi faktiskt får ta med livet med varandra. Och sen berättade han sa också i sin egen grupp i Australien hade de gjort så att för att verkligen erövra detta hade de också gjort så att de gjorde studiebesök på varandras arbetsplatser. Så att någon i gruppen berättade om exempelvis våndan jag har på avdelningen, hur jag ska hantera detta, så visste alla vad de pratade om för alla hade varit på avdelningen och sett den. Och sen berättar han om den här relativt högt uppsatta mellanchefen. Och jag tar något sånt här exempel då från Australien så man inte pratar om andra för mycket. Men som kom till basgruppen eller till cellgruppen och delade sin vånda därför att hans överordnade hade sagt till honom att vi måste rationalisera och du måste avskeda en av dina två underchefer. Och bekymret då, och det har att göra med säkert annan arbetslagstiftning i Australien, det var att han hade två underchefer. Den ena var väldigt framåt, ung, driftig, väldigt viktig för företaget och den andra var lite äldre och tröttare. Och som egentligen, så egentligen var det självklart vilket som skulle prioriteras. Men hans vånda som kristen var ju, skulle jag avskeda den här äldre som har gett massa år i företaget så skickar jag ju honom i elände. Kan jag göra det som kristen? Hjälp mig att be för detta. Och det som är så spännande med det här exemplet är ju att det finns ju ingen lösning. Man ber och våndas och det finns ju egentligen ingen lösning. Men sen kommer han tillbaka efter några veckor och så säger han, nu vet jag vad jag ska göra. Gud har påminnt mig om en sak. Gud har påminnt mig om att han har kallat mig ut i tjänst. Tar jag det på allvar och lämnar min plats så kan den yngre få ta över min tjänst och den äldre kan vara kvar. Och jag tycker den där storyn är så fantastisk. För att den just ger någon bild av att det omöjliga kan hända om vi börjar dela livet med varandra. Så jag tror det här är en oerhört avgörande del. Alltså detta får livet plats om vi ska, att vi hittar de här sätten att forma den mindre gruppen. Där vi verkligen når den där punkten också där vi delar livet med varandra. Va? Med all dess brustenhet, sårbarhet, irritation över stökiga barn och allt vad det kan vara. Inåtvänd eller utåtvänd liten grupp. Sån här klassisk fråga också. Men jag är ganska övertygad om den här lilla gruppen har samma längtan som jag pratade om innan när det gäller äktenskapet. Vi skulle vilja att vårt hem, detta hushåll, denna gemenskap får bli någonting som speglar Guds kärlek i världen. Så kan ingen grupp i längden bara vara inåtriktad. Tar man Guds kärlek på allvar så måste man alltid titta utanför sig själv. Och hur man nu gör detta och vad det betyder för hur man lever smågrupper och så vidare, det kan man fundera på. Men det finns något djupt kristet att, och det vet ni, det gäller församling i allmänhet. En församling som blir väldigt upptagen med sig själv. Sin egen identitet, sin egen hur ska vi leva, hur ska vi göra, är ju på väg mot döden. För om vi inte på något sätt lever utifrån att Gud älskar denna världen och att vår kallelse är på något sätt att spegla Guds kärlek i denna världen, så håller vi på att tappa Guds kärlek. Va? Vi brottas ju också väldigt mycket i vår frikyrka med det här traditionella medlemsbegreppet. Och jag har ingen perfekt lösning på hur man ska lösa medlemskap. Jag tror inte det finns någon perfekt som är problemet. Det finns ingen lösning som inte också har några avsidor med sig. Men jag tror viktigare än frågan om formellt medlemskap så tror jag det viktigaste frågan är om människor vet var de är hemma för någonstans. Var har jag mitt hem, så att säga? Var hör jag hemma? Och därför tror jag ändå det ligger något klokt i flera nya rörelser också som knyter medlemskap ganska tydligt till lilla gruppens gemenskap också. Detta. Och jag menar, det är ingen perfekt lösning och som löser våra frågor, men ändå detta att vi behöver veta var vi hör hemma. Ungefär samma sak som om mitt lilla barn inte kommer hem så blir jag orolig. Så behöver jag veta att det finns några i min församling som skulle sakna mig om jag inte finns, kommer. Som oroar sig över mig. Som älskar mig. Och som behöver mig. Och som saknar mig om jag inte är där. Och är det liksom inte där vi är i medlemskapet, så är, då är det inte så himla viktigt om de är formella medlemmar eller inte. Utan det viktiga är ju att man hör hemma. Och att det betyder någonting det här. Slutligen bara nu, man skulle behöva säga massa om det här, och jag gör det här snabbt nu, men så bara sluta med också varna er för att inte ha för, eller varna er. Jag skriver så här, likforma inte den lilla gruppen. Från kommunitet till arbetsgemenskap. Och det här säger jag därför att jag möter ju också när jag jobbar med yngre människor idag hos många en väldigt stark längtan att bryta upp från det här splittrade livet. Hos många en väldigt stark längtan efter att få forma verkligen en formande gemenskap i det här livet, i den här tiden, som går längre än bara söndag och någon träff i veckan hemma hos någon. De skulle vilja dela livet riktigt med varandra. Och stoppa inte det som Gud lägger som längtan i människors liv. Utan fundera på, hur kan vi hjälpa er? Hur kan vi stödja er? Ja, ni har inga pengar, men tänk, vi kan ju... Oj, oj, oj. Hur kan vi hjälpa er att göra verklighet av er längtan och det ni drömmer om? Men jag har ju också andra vänner som blir ju hypernervösa för tanken att tänka sig att man ska sitta i en soffgrupp och sån här sensitivitetsövningar och prata om sig själva och sitt eget liv. De blir ju knasiga om de tvingas in i en sån soffa. Det är inte dem. De klarar inte det där. Hyperaktiva före detta missbrukare och en del andra, va? Men som älskar att göra saker tillsammans. Och som när man står och jobbar tillsammans kan börja prata om allting i livet. Kan komma hur nära som helst in på varandra. Men som inte klarar det där att bara sitta still i en soffa och blunda och be och vara traditionellt frikyrklig. Så jag tror vi skulle göra bra i att inte bara tänka att vi har en modell som löser detta med lilla gruppens gemenskap för alla människor överallt i alla tider. Utan att lite mer också söka efter de former som på sätt verkligen kan hjälpa människor att knyta ihop livet med varandra och dela livet med varandra och hjälpa varandra vidare. Jag har ju en fru som jobbar exempelvis med second hand. Hon jobbar ju med second hand arbete och jag ser ju vilken betydelse en sån där gemenskap kan ha i människors liv. Exempelvis. Nu är klockan 11:45 om man är välvillig. Jag har pratat om seminarium 2. Sex, hem, familj. Och kopplat det till behovet av att erövra hemmet och familjen som en del i församlingslivet. Och att lilla gruppen kan vara en viktig funktion i det. Om det så är från kommunitet till cellgrupp, till arbetsgemenskap eller vad det är att vi knyter ihop livet. Och jag tänkte då bara att jag skulle, om vi hoppar i en bild och sen kommer vi till del 3. Som handlar om konflikter och Herrens måltid. Och jag ska göra detta kort nu. Och du kan ta hela bilden då. För som jag sa redan igår så är det ju ett annat sånt där nästan självklar sak. Det är att önskar man vara med och forma formativa gemenskapen så kommer konflikterna. Och det är ju, det kan man ju fundera på. Men egentligen har ni som är gifta har ju upptäckt samma sak, va? Vill man förena sina liv och dela sina liv ihop och verkligen spegla Guds kärlek så märker man plötsligt en dag så är man rejält osams. Och därför är ju det här med formativa gemenskaper oerhört starkt kopplat till hur hanterar vi våra konflikter? Hur ska vi handskas med våra konflikter, oenighet och stridigheter? Jag hade tänkt nu, och jag ska bara göra det kort om vi tar nästa bild med bibeltexten. Verkligen nu lägga tyngd åt den här frågan. Den här riktig predikant skulle jag bli nu. Och verkligen tala om för att det här är frälsningsfrågan A och O. Frälsning som Gud har gjort i Jesus Kristus är att Gud har försonat mänskligheten med sig. Och jag tar den här kända texten i Efesierbrevet 2. Att Jesus är vår fred. Att i Kristus har Gud brutit ner skiljemuren som skilde judarna från hedningarna, och nu har de blivit ett i Kristus. I honom har vi alla vårt hem. Han är vår fred. Han är försoning. Så frälsning är inte bara liksom en fråga om, och vi kan ta nästa bild också förresten, och det här oerhörda som Jesus säger när vi ber det: Fader vår, förlåt, och förlåt oss våra skulder Gud, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Ni vet, detta är ju enda saken i Fader vår som handlar om vad vi själva har gjort. Allt annat ber vi ju Gud om. Tillkommer ditt rike, sker din vilja, förlåt oss och ge oss det bröd vi behöver och utsätt oss inte för onda. Men det enda som handlar om oss själva, det är ju detta. Och liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och sen efter det i Matteus så blir det ju ännu värre. Då säger han så här: Jesus, ty om ni förlåter människorna deras överträdelse, skall himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, vad sa jag? Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er fader förlåta era överträdelser. Så det här är inte en fråga om modern psykologi, att vi behöver försoning för att vi ska må bra och ha goda gemenskaper. Och har vi inte goda har vi försonligt strid i församling, så blir det jobbigt och besvärligt för oss. Det är en frälsningsfråga. Det här berör det mest centrala i en kristna tron. Att Gud har försonat mänskligheten med sig själv. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin egen son. Guds kärlek, om vi tar nästa bild då. Guds kärlek möter oss som försoning i en söndrad värld. Och jag har ett Augustinus citat. Du kan ta hela bilden. Det har jag upptäckt när jag höll på att skriva min bok. Jag tycker det är så vackert utav Augustinus. Augustinus är ju en teolog som i sin strid med Pelagius hela tiden talar om att den kristna människan hela tiden också är sårbar och bristfällig. Och då kan han säga sådana här saker: förlåtelsen är fullkomlighetens enda form i denna värld. Om man drömmer om den fullkomligheten, om pärlan, den skinande pärlan, så är den på något sätt aldrig starkare lysande i vår värld än i den punkt där vi förlåter och försonas med varandra. Och med Gud naturligtvis. Försoningen är en pärla och oförsonligheten är en pestsmitta. Ops angående övergrepp. Man måste ju hela tiden komma ihåg när man pratar om sånt här. Att när vi står och pratar om sånt här, så finns oftast tjejen som varit utsatt för övergrepp av sin pappa, släkting eller någonting annat, som varit våldtagen, som varit utsatt för olika kränkningar. Och när man möter den människan, så ska man inte säga Jesu ord: om du inte förlåter, så kommer inte Gud att förlåta dig. För det är ju att säga till den där personen att problemet är ditt. Det är nästan som att skuldbelägga den personen och säga att det är liksom du har blivit översatt för ett övergrepp, men det är du som är problemet, för du förlåter inte. Och det här skulle vi behöva prata mycket om, och jag är ingen psykolog och själavårdare, men där tänker jag också det här att där behöver vi verkligen ta det på allvar, att vi inte tänker individualistiskt utan vi tänker som en kropp. Du tillhör vår kropp. Du lilla tjej som har blivit utsatt för detta övergrepp, du tillhör vår kropp. Vi som kropp har en utmaning att låta förlåtelse och försoning segra. Hur ska vi hjälpa dig? Hur ska vi bära dig så att förlåtelsen och försoningen kan hända? Men lägg dig inte som en börda, en lag på den misshandlade människan, va? Konflikter tillhör inte det privata, det handlar om Guds rike. Jag har 7 minuter kvar. Och jag hade då tänkt gå igenom den här texten lite noggrant med det försoningspraktiken i Matteus 18. Och det är en spännande text, med det enda stället där Jesus använder ordet församlingen i synoptikerna. Det är ganska fascinerande. Och det handlar om ett ställe där han lär oss hur vi ska ta hand om våra konflikter och stridigheter. Först personligt, annars sen tar man med sig en eller två. På två eller tre vittnesmål ska varje sak avgöras. Och vägrar man lyssna så tar det till hela församlingen. Och det är intressant. Så slutar den här texten med det här älsklingsintratet. Allt vad två av er kom överens om att be om här på jorden, det ska de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, är jag mitt ibland dem. Och då tänker vi, härligt, där sitter vi i cellgruppen. Men bilden där två eller tre är samlade i den här texten var ju när man ska ta itu med konflikten och oförsonligheten. Så textens löfte är ju att när ni kommer tillsammans för att ni ska reda ut, klargöra, komma till rätta med detta, då är jag mitt ibland det. Ni behöver inte göra detta själva. Det här vi har, nu är ju vårt problem, om vi kan ta nästa bild också och bara visa den. Vårt problem här är ju att vi har en fantastiskt ibland och fantastiskt tråkig historia att dras med när det gäller uteslutningar. Och det är den här texten har använts på något sätt till att göra församlingen till en juridisk domstol. Där man använder texten på något sätt för att ställa människor till doms för sina synder. Läsa upp domen över dem och sen förhoppningsvis få ånger och återupprättelse. Men det poängen med ju den här texten är ju att vår kallelse som Guds kropp i den här världen är att vara en kropp som sprider försoning och förlåtelse i världen. Och därför kan vi inte på något sätt acceptera oförsonligheter och konflikter och stridighet, utan vi måste försöka hantera detta. Men vi ska ju göra det med syftet. Hela syftet är ju detta, va? Att vi ska återupprätta någonting som har gått fel. Någonting har gått sönder i vår gemenskap. Och vi behöver agera för att kroppen igen ska bli hel. Den enda nya människan ska bli hel. Som vi kan lämna första punkten. Så syftet är försoning och återupprättelse av brustna relationer. Och det är ju intressant när man läser Matteus 18 att texten före den här, den handlar om det förlorade fåret. Ni kan ju den liknelsen. Och texten efter är att Petrus frågar när Jesus sagt detta. Men hur många gånger ska man behöva förlåta? Räcker det med 7 gånger? Och sen säger Jesus 7 gånger 77, eller vad säger han? Nej, tänk. Siffror har aldrig varit min starka sida. Och sen berättar han liknelsen om den här förvaltaren som blir efterskänkt i en oändlig skuld av sin herre, men som inte kan förlåta den som han möter efteråt, som är skyldig honom en jättesumma. Men i förhållande till vad han själv fått förlåtelse så är det en baggis, va? Så hela kontexten handlar ju om det här. Att inte tappa ett endaste förlorat får. Och vi har ju en skam delvis som frikyrka där vi har tappat massa förlorade får för att vi har behandlat dem felaktigt. Utan syftet är ju här liksom att återupprätta människor, att skapa hel, på något sätt komma till försoning och förlåtelse. Ja. Jag har till 12:15. Nej. Det är ju verkligen en Guds nådegåva här. Jag skriver så här, att lösa och att binda. Nästa fråga. Det står ju så här, va, att det är ju väldigt intressant. Om vi bara tar tillbaka texten innan Matteus 18 så att ni ser den. Det står lite efter mitten där. Sannerligen allt ni binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Det är ju fantastiskt påstående. Det är ju samma sak som Jesus säger till Petrus. Som ni vet att det finns ju kyrkor som tolkar detta ganska påblikt. Så här. Att det är Petrus efterträdare som framförallt har denna makten att binda och lösa på jorden. Och i den här texten så används samma ord för att tala om hela församlingen. Om de inte lyssnar på 2 eller 3 så tar ni det till hela församlingen. Allt ni binder på jorden ska vara bundet. Och vad handlar det här att binda och lösa? Jo, det är 2 saker ligger antagligen i det. Det finns en rabbinsk bakgrund i att binda och lösa som också handlar väldigt mycket om en diskussion där man ska komma fram till vad som är rätt och fel. Kan man göra på det här sättet? Och då är att binda är att säga att nej, det kan man inte. Det är fel. Och att lösa är att säga att jo, så här kan man göra. Så det här är inte bara en domstolsprocess, utan det här kan också mycket väl vara en process där man behöver komma tillsammans för att ta reda på vad som är rätt och fel. Vad ska vi binda och vad ska vi lösa? Allt är inte på förhand självklart när man står i en konflikt, va? Utan då måste man ge sig in på ett gemensamt sökande för att komma fram till det. Men binda och lösa har ju också den här aspekten utav att nej, nu har vi fastslagit att så här, detta är ett destruktivt, felaktigt beteende. Detta kan vi inte godta. Nu har vi kört, vi har haft den här processen, vi har gått igenom detta. Men man kan inte exempelvis hålla på att hela tiden baktala, tala illa om de personerna som ger sitt liv för att leda denna församlingen. Vi kan inte tillåta den här pesthärden längre. Jag tar ett exempel som kan ju gilla. Utan här måste man binda, man måste sätta ett stopp. Står du fast vid detta så binder vi. Eller så kommer man fram till, nej, du är löst. Du kan gärna fortsätta att kritisera. För det är nyttigt för oss. Jag vet inte. Men ni ser de här två scenarierna, så att man inte bara ser att det handlar om detta, ska man utesluta eller inte utesluta. Och det är inte säkert att beslutet handlar om att utesluta. Men det kan vara så här. Bara komma ihåg att nej, så länge du lever i den här oförsonligheten så vill vi inte att du är med och deltar i nattvardsfirandet i församlingen. Eller man säger att så länge du står kvar i den här osunda relationen sexuellt eller samliv så kan vi inte acceptera eller godta att du är ledare och föredöme i församlingen. Olika sätt att uttrycka det här, att binda och lösa, va? Men när man gör sådana beslut så är det väldigt viktigt att kontexten är densamma hela tiden. Vi gör detta därför att vi så oerhört gärna vill att du ska helas, återupprättas och bli en del i vår gemenskap. Vi älskar dig fortfarande. Låt processerna ta tid. Ha inte för bråttom. Ha inte för bråttom. Och börjar man då en sån här process med människor som kommer från sekulär svensk miljö, det är exempelvis samboskap är en total självklarhet, så kan ni ju inte räkna med att de kommer in i församlingen och dag två upptäcker att det här är felaktigt. Ta tid med människor, vandra med människor. Men se till att vi lever nära varandra så att vi verkligen utmanar varandra att gå och röra oss åt rätt håll, va? Omvändelse, många av de här sakerna i vårt, ni hör ju också när jag pratar om de här krockarna, många av de här sakerna är verkligen krockar i vår tid och som kräver omvändelse. Att förstå på något sätt mitt val kring den här frågan vi hade förut, sexualitet, inte bara är min privatsak utan det, vi berör varandra, våra liv hänger ihop. Hur ska vi använda våra liv för att Guds rike ska ta gestalt i världen? Det är en omvändelseprocess som man måste liksom också vara med och skapa miljö för människor. Så att man får göra den omvändelsen. Och får möjlighet att göra den omvändelsen. Så att vi inte, som om man tar den här bilden om pärlan. Så att vi inte kräver att de ska gå hem och sälja allt innan de har hittat pärlan. Det kan oroa mig ibland. Vi måste bara se till att de får smak på pärlan först. Så att man upptäcker att nu har jag hittat det som är viktigt i livet. Viktigare. Som gör att det också kan börja omprioritera andra saker. Oj, vad svåra frågor det här är. Och jag tror ni alla som är församlingsanställda har ju den här erfarenheten. Att här står och faller mitt ledarskap. Och vår församling. Så ofta våra församlingshistorier avgörs utav hur vi hanterar konflikterna. Ja, försoning och Herrens måltid, ja. Ska jag hinna med det? Ja. Vi skippar det. Vi tar nästa bild istället. Nej, någonting förresten måste jag ju säga om Herrens mål. Nej, men det här att fira söndagen och då även fira Herrens måltid tillsammans så att beröra våra liv. Så det är klart att en fundamental del i detta är ju att vi bara inser detta. Att jag kan ju inte fira Herrens måltid och ta emot Guds försoning och Guds förlåtelse utan att drabbas av tanken att det där påverkar hur jag ska hantera mina egna konflikter och oförsonlighet. Alltså det är så självklart, men ändå lever vi ibland med såna fantastiska uppdelningar mellan det söndag och vardag, andligt och icke-andligt, så att till och med en sån där självklarhet försvinner för oss. Att deltar jag i försoningens måltid så handlar det ju om också hur jag ska hantera mina egna konflikter och oförsonligheter. Och därför är Herrens måltid en viktig punkt också i att ta itu kanske med ändå synliggöra de här sakerna. Och inte i den här betydelsen då att man använder första Korinthierbrevet att man ska testa sig själv och fråga, är jag värdig eller inte? För det är ju liksom poängen med försoningen. Att Gud erbjuder frälsning till dem som inte är värdiga det. Ingen har förtjänat det. Fritt och för inte får vi ta försoning. Utan den där texten är ju insatt i ett sammanhang som istället handlar om detta. Syndar jag mot Kristi kropp när jag tar måltiden i betydelsen? Tar jag måltiden, deltar jag måltiden och struntar i att mina bröder och systrar svälter? Deltar jag i försoningens måltid utan att bry mig om mina egna konflikter och oförsonligheter? Då har jag problem. Och det här är nu, om jag tar nästa bild, inte bara en intern församlingsfråga. Vår pärla som vi värnar om i församlingen är att Gud, ja, nu får du bläddra tillbaka nästa bilden innan. Ja. Nej, det ska finnas något emellan där. Ja, där har vi det. Precis. Evangeliet handlar om att Gud vill försona världen med sig. Guds mission är försoning. Så vårt uppdrag som församling är ju att sprida Guds försoning i världen. Och att sprida Guds försoning är inte prat. Utan det handlar framförallt om att Gud formar en kropp i denna världen. Som ska förmedla Guds försoning i världen. Så när vi säger att det är viktigt att vi tar tur med våra konflikter och oförsonligheter, så är det inte för att vi ska må bra, framförallt psykologiskt. Det är inte heller för att det är viktigt för att vi ska ha en härlig och fungerande församlingsgemenskap. Utan det är också därför att Gud älskar världen och vill försona världen med sig. Vi behöver leva försoning så att vi kan förmedla försoning i denna världen. Och vi lever i en fantastiskt trasig värld. Jag har den här första bilden. Googlar ni på koncentrationsläge får man ju bilder som man inte kan se. Man får ju såna fruktansvärda bilder som de går inte att föreställa sig hur man kan liksom så totalt utarma och förnedra människor så att de ligger där som nakna skelett hopslängda i som döda likhöga. Så jag tog den här bilden som stod, ni vet det, vad heter koncentrationsledet? Arbeit macht frei. Auschwitz, ja tack. Detta helvetiska ställe på jorden. Jag har två böcker där. Ena är en kongolesisk teolog som heter Katongele som har skrivit om The Sacrifice of Africa. Han har en mamma som, eller mamma och pappa som är Hutsi och Tutsi. Detta fruktansvärda etiska krig som är rensning i Centralafrika. Va? Den tredje boken är Miroslav Volf som skriver om försoning utifrån krigen i Balkan. Det är hans doktorsfarten i, som har läst teologi, känner ju till Jörgen Moltmann, som själv har det här i sitt eget liv med nazismen och kriget, som utmanade Miroslav Volf som doktorand en gång och så frågade honom: skulle du kunna omfamna en serbisk krigare i Kristi kärlek? Och sen har han skrivit försoningsteologi utifrån den där utmaningen. Vi lever i en fantastiskt trasig värld. Och därför är försoning liksom inte det någon egen terapi vi håller på med, utan det är Guds stora mission i världen. Världen behöver försonas med Gud i Jesus Kristus. Och detta är vårt stora uppdrag och kallelse. Ska vi ta den sista slicen här nu? Och det där gör att när vi pratar om försoning så tror jag vi ska ta det på allvar också. Utmaningar som exempelvis New Life gav oss igår. Ska vi ta försoningen på allvar så handlar det inte bara om att vi tar itu med våra interna konflikter när vi har dem. Utan då måste vi också ställa frågan: hur ska vi vara med och bryta ner murarna mellan människor i Sverige och i den här världen? Hur ska vi vara med och göra det verkligt att mänskligheten ska försonas med Gud i Jesus Kristus? Och då kan vi inte bara sitta och vänta på våra egna konflikter så att säga, va? Utan då behöver vi ta det på allvar med den mångkulturella församlingen som New Life utmanade oss på igår. Det är inte en option för de flesta av oss om vi ska vara mångkulturella eller inte. Utan ska vi ta försoningen på allvar så måste vi ta detta på allvar. En sån där väldigt omskakande upplevelse jag har i mitt eget liv, det var när Elisabeth Mörnerud lät mig för flera år sedan läsa de intervjuerna hon hade gjort med kursdeltagarna på Kroksbäck. De här invandrarkvinnorna som gick grundläggande svenskundervisning och som inte hade kommit in i svenska samhället. Och läsa de här intervjuerna med invandrarkvinnor, som när de får frågan: känner du några svenska? Så är det några stycken som kan påminna sig om att ja, när jag var på flyktinglägret så var det en person som jag mötte. Men som är saknar på något sätt, nästan totalt saknar kontaktyta mot så här vanliga Sverige. Och jag har hört hur många som blir chockade av Zlatans bok där han skriver att han var 13-14 år när han för första gången i sitt liv är inne i Malmö centrum. Han har levt på något sätt ett helt eget liv där ute i förortsområdena. Vad betyder det att vara Kristi kropp i den här världen? Om vi fortsätter, vad betyder det att vara Kristi kropp när man funderar på alla de människorna som, om du tar in ner på ett steg till här, som normalt inte får vara platsar och får vara med i det här samhället? Och jag vet inte vilka grupper man ska räkna upp. Det här var två som dök upp i min tanke när jag tänkte. Och det har väl att göra med att man håller på att bli gammal själv. Men de här grupperna som har så svårt för att få en plats och som inte behövs och som inte platsar. Det, ni har säkert många andra. Men jag tänker att det här är ett utmaning som inte heller är bara en option. Ska vi bry oss om de här människorna eller inte? Som inte får plats i samhället. Utan ska vi vara en kropp för Guds försoning i världen så måste vi ta det på allvar. Låt mig sluta med en utmaning igen. Fader vår har betytt väldigt mycket de sista åren för mitt liv. Men som ni har ju lärt känna mig nu så ni vet ju att jag är en väldigt helig och fläckfri person. Så när jag har kommit till den här bönen och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit den som står i skuld, så har jag tänkt så här: ja, vänta lite nu, har jag några jag har konflikt med? Ja, jag är ju så snäll och oförarglig så det har jag nog inte. Det kan ju bero på också att jag har ju sån där klassisk svensk strategi att lösa konflikter på, att jag sopar dem under mattan så länge det går. Men i alla fall, som bara drabbade mig när jag går och ska be detta och tycker att det inte är relevant. Och sen inser jag, vad är det jag ber? Jag ber ju inte, Gud förlåt mig mina skulder. Liksom jag har förlåtit dem som står i skuld till mig, utan jag ber ju oss. Stig ner från din präktiga frikyrkostol, Roland. Och inse att du är del av en församling och en värld som håller på att gå under i oförsonlighet. Och jag ber för hela den här världen. Förlåt oss Gud. För att vi dödar, slaktar, ignorerar, glömmer, förgör varandra. Kan du förlåta den här mänskligheten Gud? Hjälp oss att förlåta de som står i skuld till oss. Där var klockan 15:15. Ni, och det var ett väldigt bra ställe att sluta med. För det är en fantastisk bild på pärlan också. Att vara försoningens budbärare, vittna om pärlan, är inte att säga kom till oss så ska du få en gemenskap, se på en gemenskap där det inte finns konflikter och oförsonlighet. Kom till oss så ska du få se vad den fantastiskt den ofelbara gemenskapen är. Utan att värna om pärlan, det är ju liksom att ta med människor in i mötet med en Gud som älskar och försonas med oss. Där vi får komma med vår misslyckande brustenhet och se hur Gud griper in och hela och upprättar våra liv. Och att få vara liksom kanal för Guds försoningsarbete i världen är ju en sanslös erfarenhet. Efter lunch, och jag vet inte, kanske någon ska ta det, så samlas vi för samtal 14:00. Ja, och då börjar vi med att träffas här och vi visar er då vilka frågor ni ska samtala om så att ni inte pratar om fel saker. Utan väsentligheter som jag har bestämt tillsammans med Eleanor. Så vi träffas här 14:00 för att titta på våra förslag på frågor där vi får bearbeta. Och det är det jag bara ber prioritera det där nu, för de där gemensamma samtalen kan vara den viktigaste timmen ni har på de här medarbetardagarna. För jag har lämnat de svåraste frågorna till er. Tack.